Kapitel 3. Första skeppet. Södra hamnen bestod av en stor rund hamnbassäng omgärdad av höga murar i samma vita, silveråldrade sten som resten av Tarvalon. Liksom så mycket annat i staden var också hamnen byggd av oger. En enda lång kaj löpte hela vägen runt, utom på det ställe där de breda vattenportarna öppnade sig ut mot floden. Kajen var till större delen överbyggd med tak och vid den låg fartyg av alla möjliga storlekar, de flesta förtöjda med aktern mot land. Den sena timmen till trots fanns här hamnarbetare i grova ärmlösa skjortor som lastade balar, kistor, packlårar och tunnor. De använde rep och lastbommar eller bar helt enkelt godset på ryggen. I taket hängde lyktor som lyste upp kajen och skapade ett band av ljus runt det svarta vattnet i hamnens mitt. Små öppna båtar pilade fram och tillbaka genom mörkret. De hade fyrkantiga lanternor i de höga akterstävarna, vilket fick det att se ut som om en svärm eldflugor susade fram över hamnbassängen. Små var de egentligen bara jämfört med skeppen. Några av dem hade så mycket som 6 par långa åror. Mert och Thom, den senare alltjämt muttrande, steg in genom ett valv i polerad rödsten. De hade börjat gå ner för den breda trappan mot kajen när Mert såg att besättningen på ett tremastat fartyg mindre än 20 steg bort just hade börjat lossa förtöjningarna. Skeppet var större än de flesta andra i hamnen, någonstans mellan 15 och 20 famnar långt från den vassa förstäven till den trubbiga aktern. Och det platta, relingförsedda däcket låg nästan i jämn höjd med kajkanten. Det viktigaste var dock att det var det första fartyg som la ut. Första skeppet. En gråhårig man kom klivande längs kajen. De 3 tåglinorna som var fastsydda längs hans ärmar visade att han var hamnkapten, men att döma av de breda axlarna hade han från början varit hamnarbetare och halat i repen istället för att ha dem på kläderna. I förbifarten kastade han en blick mot Mert och stannade tvärt. En förvånad min spreds på hans läderartade ansikte.
Det syns på knyterna vad du har i tankarna, gosse. Men du kan lika gärna slå det ur hågen. En av systrarna har varit här och visat en teckning av dig. Du kommer inte ombord på något fartyg i södra hamnen, gosse. Gå nu tillbaka upp för trappan där så slipper jag avdela en kar för att bevaka dig.
Var under själva ljuset, muttrade Thom. Det har blivit ändring på allt det där, sa Mert resolut. Nu lossnade den sista av förtöjningarna. De stora trekantiga seglen var fortfarande surrade i bleka bylten mot de långa snedställda bommarna. Men besättningen var i färd med att göra i ordning de långa årorna. Han drog fram den ärmelintronandes papper ur bältespåsen och stack det i ansiktet på hamnkaptenen. Som ni ser är jag på uppdrag för tornet. På den ärmelintronandes befallning. Och jag måste ge mig av med just det där skeppet. Hamnkaptenen läste vad som stod på pappret och läste det en gång till. Jag har inte sett någonting liknande i hela mitt liv. Varför skulle tornet först säga att du inte fick lämna staden och sen ge dig det där?
Fråga den ärmelintronande om ni vill, sa Mert med trött röst, som tydligt visade att han inte trodde att någon kunde vara dum nog att göra något sånt.
Men hon lär göra livet surt för både mig och er om jag inte kommer iväg med det där skeppet.
Det hinner ni aldrig, sa hamnkaptenen, men kupade likväl genast händerna framför munnen.
Hallå där, gråmåsen! Stanna, ljuset bränner er, stanna!
Mannen vid rorkulten vände sig om och sa någonting till en lång kar i mörk rock med puffärmar. Den långa mannen tog inte blicken från besättningsmännen som nu doppade årorna i vattnet.
Hugg i, ropade han, och vattnet skummade kring årbladen.
Jag hinner, fräste Mert. Första skeppet som seglar, sa jag, och första skeppet ska det bli. Kom, Thom.
Utan att vända sig om och se om lekaren följde honom sprang han ner för kajen och fick väja för hamnarbetare och kärror fulla med gods. Gapet mellan gråmåsens akter och kajen blev allt större, allt eftersom årbladen skar djupare i vattnet. Men Matt kastade staven som ett spjut mot skeppet, tog ännu ett steg och hoppade för allt han var värd. Det mörka vattnet som for förbi under hans fötter såg ut att vara isande kallt. Men i nästa andetag hade han kommit över relingen och rullade över däcket. När han kom på fötter igen hörde han ett stön och en svordom bakom sig. Med ännu en ed hävde sig Tom Marilyn upp på relingen, kravlade sig över den och ställde sig upp på däck. "Jag tappade staven," muttrade han. "Jag får skaffa mig en ny." Han gned sig om högerbenet, blickade ner mot den allt bredare vattenytan bakom fartyget och röst till. "Jag har redan badat en gång idag." Den barbröstade rorsmannen stirrade storökt, först på honom, sedan på Matt och så på Tom igen. Han grep så hårt om rorkulten att det såg ut som om han ville försvara sig mot dessa galningar med den. Den långa mannen verkade nästan lika lamslagen. Hans blekblå ögon var vitt uppspärrade och hans läppar rörde sig utan att han fick fram ett ljud. Det mörka, spetsiga skägget skälvde av raseri och ansiktet antog en purpurröd ton. "Vid klippan," bölade han slutligen. "Vad ska det här betyda? Det finns inte rum för så mycket som en skeppskatt här, och även om det gjorde det skulle jag inte ta emot objudna landstrykare. Sanor, Vasa, kasta det här slödret över bord." Två osedvanligt storvuxna karar med nakna fötter och överkroppar övergav linorna som de hade stått och rullat ihop och började närma sig akten. Männen vid årorna fortsatte sitt arbete. De böjde sig för att lyfta årbladen, tog tre långa steg längs däcket, rätade på sig och gick baklänges medan årbladen drev skeppet framåt. Med ena handen viftade Matt med den ärmelintronandes papper mot mannen med skägget, kaptenen förmodade han, och med den andra fiskade han fram en guldkrona ur bältespåsen. Trots brådskan såg han noga till att karl skulle se att det fanns mer av samma vara. Han kastade det tunga myntet till mannen och började hastigt prata samtidigt som han fortsatte att vifta med pappret. "Som ersättning för vår olägliga ankomst. Mer sedan för resan. Uppdrag för Vita tornet. Personlig befallning från den ärmelintronande. Måste segla omedelbart. Till Arringill i Andor. Ytterst trängande ärende. Vita tornets välsignelse över alla som bistår oss. Tornets vrede över dem som hindrar oss." Nu måste mannen ha hunnit se sigillet med Tervallons låga. Och inte mycket mer hoppade Smärt. Så han vek ihop pappret igen och stoppade undan det. Med orolig min såg han hur de två kraftiga kararna kom fram på varsin sida om kaptenen. "Bränner mig, de har lika kraftiga armar som Perrin, båda två." Och önskade att han hade haft sin stav till hands. Han kunde se den där den hade landat, längst bort på däcket. Han försökte se självsäker ut. Se ut som en person som man gjorde bäst i att ta på allvar. En man med Vita tornets makt bakom sig. "Långt bakom mig, hoppas jag." Kaptenen såg klentroget på Matt och än mer misstrogen var den blick han riktade mot Tom i lekarmantel och inte allt för stadig på foten. Men han tecknade åt Sanor och Vasa att stanna där de var. "Jag vill inte dra på mig tornets vrede. Bränn min själ. Som flodhanden ser ut nu måste jag gå mellan Cher och denna. Jag kommer hit allt för ofta för att vilja förarga någon." Ett spänt leende dök upp på hans läppar. "Men jag sa sanningen. Vi i klippan, det gjorde jag. Sex hytter har jag för passagerare. Och alla fulla. För en guldkrona till kan ni sova på däck och äta med besättningen. En var." "Det är ju löjligt," fräste Tom. "Vad kriget än kan ha ställt till med nedström så är det löjligt." De två storvuxna sjömännen trampade otåligt med sina bara fötter. "Det är det pris som gäller," sa kaptenen oroligt. "Jag vill inte förarga någon. Men den sorts affärer ni kan tänkas vara ute på klarar jag mig helst utan på mitt fartyg. Då kunde man lika gärna ta emot pengar för att låta någon hälla het kära över en. Ni betalar mitt pris eller så åker ni över bord. Så kan den ämelintronande själv få torka er. Och den här behåller jag för det besvär ni redan har åsamkat mig. Tack så mycket. Han stoppade ner myntet som Matt hade kastat åt honom i en ficka i sin puffärmade rock.
Hur mycket vill ni ha för en hytt? Frågade Matt. En egen. De som bor där kan ni hysa in hos någon av de andra. Han hade ingen lust att sova ute i den kalla natten. Och en kar av den här sorten måste man stuka till med en gång. Annars slutar det med att han stjäl ens byxor och påstår att det han gjort än är en tjänst. Hans mage kurrade högljutt. Och vi äter samma mat som ni, inte tillsammans med besättningen. Rejäla portioner. Matt, sa Tom, det är jag som antas vara berusad här. Han vände sig mot kaptenen och svängde med sin lappade mantel så gott det nu gick med alla filtar och instrumentfodral han hade hängande på sig. Som ni kanske har noterat, kapten, så är jag en lekare. Till och med här ute i det fria lät det plötsligt som om hans röst ekade. Som betalning för vår resa skulle jag mer än gärna underhålla era passagerare och er besättning. Min besättning är ombord för att arbeta, inte för att underhållas. Kaptenen strök sig över det spetsiga skägget. Hans bleka ögon värderade Matts rock på öret när. Så ni vill ha en hytt, säger ni. Han lät höra ett strävt skratt. Och dela mina måltider. Nåväl, ni kan få min hytt och min mat. För 5 guldkronor var. Andorvikt.
Andorkronorna var de tyngsta. Kaptenen började skratta så våldsamt att han fick väsa fram orden. På vardera sidan om honom stod Sanor och Vasa med varsitt brett flin.
För 10 guldkronor ska ni få min hytt och min mat. Och så ska jag flytta in till passagerarna och äta med besättningen. Bränn min själ, det ska jag. Vid klippan, jag svär. För 10 guldkronor.
Här fick han sluta, för skrattet kvävde alla vidare försök att tala. Han skrattade fortfarande, flämtade efter andan och torkade tårarna ur ögonen när Matt drog fram en av sina börsar. Men när Matt hade räknat fram 5 kronor och lagt i hans hand tystnade han. Kaptenen blinkade vantroget och de 2 storvuxna besättningsmännen såg ut som om någon hade slagit dem i huvudet med en klubba.
Andormynt, sa ni, frågade Matt.
Det var svårt att bedöma utan våg, men han la ytterligare 7 mynt till högen. 2 av dem var verkligen från Andor, och han trodde att de andra skulle väga upp skillnaden. Tillräckligt nära för den här karn. Efter en kort paus la han dit ytterligare 2 tairenska guldkronor.
Åt dem som ni måste köra ut från sin hytt.
Han trodde inte att passagerarna skulle få se ett öre av pengarna. Men ibland lönade det sig att verka generös.
Om ni inte hade tänkt dela den med dem? Nej, naturligtvis inte. Och inte ska ni behöva äta mer besättning, kapten. Ni är välkomna att dela mina och Thoms måltider i er hytt.
Thom stirrade lika förbluffat på honom som de övriga.
Är ni... Den skäggige mannens röst var en hes viskning. Är ni... Möjligen en ung ädling i förklädnad.
Jag är inte någon ädling, Matt skrattade. Han hade anledning att skratta. Vid det här laget hade gråmåsen hunnit komma en god bit ut i den mörka hambassängen.
Kajen låg som ett pärlband av ljuspunkter vilka pekade mot den svarta mynningen där vattenportarna öppnade sig mot floden. Mynningen var inte långt borta nu och årorna drev fartyget allt närmare med god fart. Besättningsmännen hade redan börjat svänga runt de långa snedställda bommarna för att kunna surra loss seglen. Kaptenen verkade inte längre beredd att kasta någon över bord. Inte nu när han stod med händerna fulla av guldmynt.
Om ni inte misstycker kan vi kanske få se vår hytt nu, kapten.
Er hytt menar jag.
Det är sent och jag skulle gärna vilja ha några timmars sömn. Hans mage brummade. Och kvällsvart. Medan fartyget stäv klöv mörkret utanför portarna ledde den skäggige mannen dem själv ned för en lejdare. Ned till en kort, smal gång, tätt kantad med dörrar. Kaptenen röjde undan sina saker ur hytten. Den löpte över akterns hela bredd. Och bortsett från ett par stolar och några kistor var hela möblemanget fastbyggt i väggarna. Och såg till att Mert och Thom kom till rätta. Under tiden fick Mert veta en hel del. Till att börja med att mannen inte hade för avsikt att köra ut några passagerare ur deras hytter. Han hyste allt för stor respekt för pengarna som de hade betalat, om också inte för passagerarna själva. Kaptenen skulle ta första styrmans hytt och denne skulle i sin tur få andra styrmans säng. På så vis knuffades vart och ett av befälen ett steg längre ner. Ända ner till båtsman som fick sova tillsammans med manskapet framme i fören. Mert trodde inte att dessa upplysningar skulle bli till någon större nytta, men lyssnade ändå uppmärksamt på allt vad mannen sa. Det var alltid bäst att veta vem man hade att göra med, inte bara vart man var på väg. Annars kunde det hända att man blev av med både rock och stövlar och fick gå barfota hem i regnet. Kaptenen hette Juan Malia och kom från Tier, och så snart han ansåg sig ha kommit underfund med vad Mert och Thom var för henne blev han synnerligen talför. Han var inte av ädelbörd, sa han. Inte han inte, men ingen skulle tro att han var dum. En ung man som hade mer guld än någon ung man rättligen borde ha skulle kunna vara en tjuv. Om det nu inte varit allom bekant att ingen tjuv någonsin lyckats fly från Tair Vallon med sitt byte. En ung man klädd som en bondpojke, men med en självsäkerhet och hållning som bättre passat en ädling, vilket han nekade till att han var. Vid klippan. Jag säger inte att ni är det om ni säger att ni inte är det. Malia blinkade och skrockade och drog sig i skägget. En ung man som hade ett papper med den ärmelintronande sigill och var på väg till Andor. Att drottning Morgasa hade besökt Tair Vallon var ingen hemlighet, även om anledningen till hennes besök sannoliken var det. Någonting var i görningen mellan Caimlyn och Tair Vallon. Det var tydligt, menade Malia. Och Mert och Thom var budbärare, för Morgasa trodde han, av Merts dialekt att döma. Han skulle med glädje göra allt han kunde för att hjälpa till i ett så betydelsefullt företag, utan att han för den skulle ville snoka i sånt han inte hade med att göra. Mert utbytte en förbluffad blick med Thom, som just var i färd med att stuva in sina instrumentfodral under ett väggfast bord. Rummet hade två små fönstergluggar på vardera sidan och ett par lampor i ledade hållare skänkte ljus. Dumheter, sa Mert. Naturligtvis, svarade Malia. Han hade stått i fotändan av sängen och lyft ut kläder ur en kista, men nu rätade han på sig och log. Naturligtvis. Sen öppnade han en lucka i väggen och tog fram några sjökort över floden. Jag ska inte säga mer. Vad han än sa så var det just snoka han ville, fast han försökte dölja det. Medan han försökte lirka ur dem deras hemligheter pratade han på själv. Mert lyssnade och besvarade frågorna med grymtningar, axelryckningar eller enstaviga ord, medan Thom var ännu mindre meddelsam. Lekaren skakade hela tiden på huvudet medan han la ifrån sig sina tillhörigheter. Malia hade varit flodfarare hela sitt liv, fast han närde en dröm att få segla på havet. Han kunde knappt nämna ett enda land utom Tier utan att bli öppet föraktfull. Andor var det enda som undgick hans fördömande. Och trots hans uppenbara ansträngningar att säga saker som var till landets fördel var han tämligen ljugg även där. Ni har fina hästar i Andor, har jag hört. Inte dåliga alls. Inte lika bra som i Tier, men bra nog. Bra stål gör ni, och järngods, brons och koppar. Jag har handlat med metall från Andor mer än en gång, även om ni tar ut dryga priser. Men så har ni ju också era gruvor i Dimbergen, och guldgruvor också. I Tier får vi allt förtjäna vårt guld själva. Allra värst var hans förakt för Magine.
Inget riktigt land, ännu mindre än Morandi. En enda stad och några tunnlandmark. De drar ner priset på oljan från våra fina thailändska oliver bara för att de vet hur man hittar oljefiskstimmen. De har överhuvudtaget ingen rätt att vara ett land.
Ilian hatade han.
En vacker dag ska vi plundra Ilian in på bara benen. Lägga varenda stad och varenda by i ruiner och strösa allt i deras smutsiga jord.
Maljas skägg stod nästan på ända, så upprörd var han över hur smutsigt och föraktligt Ilian var.
Till och med deras oliver är ruttna. En vacker dag ska vi föra bort de milianska grisarna i kedjor, varenda en av dem. Det är vad storförst Samon säger.
Mert undrade vad Cher skulle göra med alla dessa människor om planen verkligen sattes i verket. De fängslade Ilianborna måste ju ha mat, och slagna i bojor skulle de inte kunna utföra något arbete. Han fick det inte att gå ihop. Men Malias ögon glödde när han talade om det. Bara dårar lät sig regeras av en kung eller drottning, av en enda man eller kvinna.
Utom när det gäller drottning Morgase förstås, tillade han hastigt. Hon är en bra kvinna har jag hört. Vacker också, sägs det.
Men så var det alla dessa dårar som krälade inför en annan dåre.
Tiers storförstar styrde landet tillsammans, kom gemensamt fram till sina beslut. Och det var så det skulle vara. Storförstarna visste vad som var rätt och gott och riktigt. Särskilt storförst Samon. Ingen kunde göra fel så länge han lydde storförstarna. Särskilt storförst Samon.
Malia hyste dock ett hat som var större än det han närde för kungar och drottningar. Till och med större än avskyn mot Ilian. Han försökte hålla tyst om det, men pratade så mycket i sina försök att lista ut vad deras uppdrag var och lät sig ryckas med av ljudet av sin egen röst till den grad att han avslöjade mer än han hade tänkt. De reste förstås en hel del om de tjänade en mäktig drottning som Morgase. De måste ha sett många olika länder. Själv drömde han om att segla på havet. Då skulle han få se länder som han bara hade hört talas om. Då skulle han själv kunna hitta Magenes oljefiskstim. Då skulle han kunna konkurrera ut havsfolkets och de smutsiga Ilienbornas handelsskepp. Och havet låg långt från Tervalon.
Den synpunkten måste de väl förstå. De som var nödgade att resa i främmande länder och bland besynliga folkslag. Se platser och människor som de knappast skulle ha kunnat fördra om de inte hade varit på uppdrag för drottning Morgase. Jag har aldrig tyckt om att lägga till där. Man vet aldrig vem som kan använda kraften.
Det sista ordet nästan spottade han fram. Men sen han hade hört storförst Samon tala så:
bränn min själ. Nu känns det som om skeppsmasken krälade i mina inälvor bara jag ser vita tornet. Nu när jag vet vad de planerar.
Storförst Samon sa att Eisedena tänkte ta herraväldet över världen. Samon sa att de tänkte krossa alla riken, lägga hela världens befolkning för sina fötter. Samon sa att Tyr inte längre kunde nöja sig med att hålla kraften borta från sitt eget territorium. Samon sa att Tyr närmade sig den glanstid som rätteligen tillföll riket, men att Tervalon stod mellan Tyr och härligheten.
Det går inte att komma undan. Förr eller senare måste vi jaga upp Eisedena och slå ihjäl dem varenda en av dem. Storförst Samon säger att de andra kanske går att rädda, de unga, noviserna och de antagna, om man för dem till klippan, men resten måste utrotas. Det är vad storförst Samon säger. Vita tornet måste krossas.
Ett ögonblick stod Malia mitt på hyttgolvet med famnen full av kläder och hoprullade sjökort, så lång att hans hår nästan nuddade bjälkarna ovanför, och stirrade ut i luften medan vita tornet störtades i ruiner för hans inre syn. Sen hajade han till som om han plötsligt insåg vad han just hade sagt. Det spetsiga skägget darrade vankelmodigt.
Det är vad han säger. Jag tycker nog att han kanske går lite för långt, storförst Samon. Han kan tala så att man dras med mer än man hade tänkt sig. Om Caimlin kan sluta fördrag med tornet, så varför inte Tyr?
Han röst till, men verkade inte märka det själv.
Det är vad jag säger.
Just min mening, sa Mert, och kände hur okynnet pockade.
Jag tycker att ert förslag är alldeles utmärkt, kapten. Men låt inte stanna vid ett par antagna. Skicka efter ett dussin Aesir eller kanske två. Tänk er Tyrs klippa med två dussin Aesir innanför murarna.
Malia genomfors av en darrning.
Jag skickar en kar efter penningkistan, sa han och gick därifrån med snabba kliv. Mert tittade på den stängda dörren med rynkade ögonbryn. Det där borde jag kanske inte ha sagt. Hur kan du tro det, sa Thom torrt. Härnäst säger du väl till vitrockarnas högste generalkommandant att han borde gifta sig med den ärmelintronande. Hans ögonbryn kröp ner över ögonen som ett par vita fjärilslarver. Storfurst Samon. Jag har aldrig hört talas om någon storfurst Samon.
Nu var det Mats tur att vara sylig.
Nåja, inte ens du kan ju veta allting om alla kungar och drottningar och ädlingar som finns, Thom. En eller två kanske har slunkit förbi utan att du lagt dem på minnet. Jag kan namnen på världens kungar och drottningar, pojke. Och på storfurstarna i Tyr också. De kan förstås ha låtit upphöja någon av landsfurstarna. Men om någon av de gamla storfurstarna hade dött skulle jag nog ha hört talas om det. Om du hade nöjt dig med att sparka ut ett par simpla passagerare ur deras hytt skulle vi fått varsin säng, om aldrig så smal och hård. Nu blir vi tvungna att dela på Malias. Jag hoppas att du inte snarkar, pojke. Jag står inte ut med folk som snarkar.
Mert skar tänder. Nu mindes han att Thom lät som en rasp mot en kvistig ekplanka när han sov. Det hade han glömt bort. Det var en av de två storvuxna kararna, Sanor eller Vasa, han sa inte vad han hette, som kom och hämtade kaptenens järnbeslagna penningkista från dess plats under sängen. Han sa inte ett ord, gjorde bara några halvhjärtade bugningar, blängde ilsket på dem när han trodde att de inte såg och gick därifrån med kistan. Mert började undra om turen, som hade varit med honom hela natten, slutligen hade lämnat honom. Han skulle bli tvungen att uthärda Thoms snarkningar, och i all ärlighetens namn hade det kanske inte varit alldeles lyckat att hoppa ombord på just det här skeppet med ett papper från den ärmelintronande i högsta hugg. En ingivelse fick honom att ta fram en av sina tärningskoppar, ta loss det tättslutande locket och skälpa ut tärningarna på bordet. Det var tärningarna med prickar, och nu blickade fem ettor upp mot honom. Den svartes ögon kallades denna kombination i en del spel. I de spelen förlorade man på kastet. I andra vann man.
Men vad är det för spel jag spelar nu?
Han samlade ihop tärningarna och kastade dem igen.
Fem ettor.
Ännu ett kast. Och ännu en gång stirrade den svartes ögon mot honom.
Om det var med de där tärningarna du vann allt ditt guld, så förstår jag att du fick ge dig av med första bästa skepp, sa Thom stillsamt. Han var just i färd med att dra skjortan över huvudet.
Hans knän var knotiga och benen verkade bestå av idel senor och sega muskler. Högerbenet var något förtvinat.
Pojke, en 12-års flicka skulle skära hjärtat ur dig om hon visste att du använde sådana tärningar.
Det är inte tärningarna, muttrade Mert. Det är turen. Aesir, det är tur. Eller den svartes tur. Han föste tillbaka tärningarna i koppen och tryckte på locket.
Thom la sig i sängen. Du tänker med andra ord inte tala om varifrån du har fått alla dessa guldpengar.
Jag vann dem i natt, med andra tärningar.
Oho, då förmodar jag att du inte heller tänker ge någon förklaring till det där pappret som du har gått och viftat med. Jag såg sigillet, pojke. Eller allt ditt prat om att vara på uppdrag för Vita tornet. Eller varför handkaptenen hade fått en teckning på dig av en HD.
Jag ska leverera ett brev från Elaine till Morgasethom, sa Mert. Hans röst var betydligt tålmodigare än han kände sig.
Jag fick pappret av Ninny. Jag vet inte hur hon hade fått tag på det.
Nåväl, om du inte tänker berätta någonting kan jag lika gärna sova. Kan du släcka ljuset?
Thom rullade över på sidan och drog en kudde över huvudet.
När Matt hade tagit av sig allt utom benkläderna och krypit ner under filtarna efter att ha blåst ut lamporna kunde han ändå inte sova. Fast Malia hade unnat sig en rejäl fjädermadrass. Han hade haft rätt om Thoms snarkningar och kudden som han hade lagt över huvudet lyckades inte dämpa dem. Det lät som om någon kapade brädor med en rostig såg. Och Matt kunde inte sluta tänka. Hur hade Ninive, Egwene och Elaine egentligen kommit över pappret från den ärmelintronande? De måste på något sätt vara i lag med den ärmelintronande själv, i någon intrig. Något av Vita tornets alla rängsmiderier. Men nu när han tänkte på saken verkade det som om de undanhöll den ärmelintronande någonting också. Var snäll och gå med ett brev till min mor, Mert, sa han tyst för sig själv med pipig röst. Dåre, om tronens dotter vill sända ett brev till drottningen skulle den ärmelintronande skicka iväg en väktare med det. Vilken blind åsna jag var som var så ivrig att komma ut från tornet att jag inte tänkte på det. Thoms snarkningar tycktes trumpeta ut sitt bifall. Allra mest tänkte han emellertid på sin tur och på rånare. Den första dunsen mot akten märkte han knappt. Sen hördes det ännu en duns från däcket ovanför, åtföljd av hasande ljud och fotsteg. Men inte heller det tog han någon notis om. Själva fartyget gav ifrån sig nog så mycket ljud och någon måste ju finnas uppe på däck för att styra skeppet nedför floden. När det hördes smygande fotsteg i gången till deras hytt blandade de sig emellertid med hans tankar på tjuvar och rånare och fick honom att spetsa öronen. Han stötte till Thom i sidan med armbågen. Vakna, sa han lågt. Det är någon utanför i korridoren. Själv var han redan på väg ur sängen och hoppades att hyttgolvet, däck, golv, vad det nu kan heta, inte skulle knarra under hans fötter. Thom grymtade till, smackade med läpparna och snarkade vidare. Matt hann inte bekymra sig mer om Thom. Nu hade fotstegen nått ända fram till dörren. Matt tog staven, ställde sig framför dörren och väntade. Långsamt svängde dörren upp. Och i det svaga månljuset från luckan ovanför avtecknade sig siluetterna av två män insvepta i mantlar. Den ene bakom den andra. Två blottade knivblad glänste i månskenet. Båda männen flämtade till. De var uppenbarligen inte beredda på att någon skulle vänta på dem. Matt stötte till med staven och träffade den främste strax under bröstbenet. I huvudet hörde han sin fars röst. Det är en dödande stöt, Matt. Använd den bara om ditt liv står på spel. Men männens knivar innebar att det faktiskt gällde livet. Och det fanns inte plats att svänga staven i den trånga hytten. Med ett kvävt ljud föll mannen framstupa mot däcket och kämpade förgäves efter luft. Innan han nådde golvet hade Matt redan tagit ett steg framåt och gjort en stöt mot den andra mannen. Staven träffade mannens strupe med ett högt krasande ljud och han släppte kniven, tog sig åt halsen och föll omkull ovanpå sin kumpan. Deras stövlar skrapade mot däcket och sträva dödsrosslingar hördes ur deras strupar. Matt stod och tittade på dem. Två män. Nej, bränner mig tre. Jag tror inte att jag någonsin har gjort en annan människa illa förut. Och nu har jag dödat tre män på en enda natt. Ljus. Tystnaden låg tät i den mörka korridoren. Och han hörde ljudet av stöveltramp uppifrån däck. Alla besättningsmännen gick barfota. Matt försökte att inte tänka. Han drog åt sig manteln från en av de döda männen och svepte den om sig så att hans vita linnebyxor doldes. Han tassade barfota genom gången och klättrade upp för lejdaren, tillräckligt högt för att nätt och jämnt kunna kika ut genom luckan. Blekt månljus återkastades mot de spända seglen, men däcket var fortfarande insvept i nattmörker.
Frånsett vattnets skvalp mot skeppssidorna hördes inte ett ljud. Däcket var tomt. Bortsett från en ensam man som stod vid rorkulten med kåpan på sin mantel uppdragen mot kylan. Mannen rörde på sig och Matt hörde lädersulor skrapa mot täcksplankorna. Matt klättrade upp på däck. Han höll staven lågt och hoppades att den inte skulle synas. Han är död, viskade han med låg sträv röst. Jag hoppas att han pep när ni skar halsen av honom. Det var samma röst som Matt hade hört i den krokiga gränden i Tervallen. Samma breda dialekt. Den där pojken har gett oss alldeles för mycket bekymmer. Vänta, vem är du? Matt svängde staven med all sin kraft. Det hårda trädet slog i mannens huvud och huvan lyckades bara delvis dämpa det otäcka, krasande ljudet. Mannen föll över rorkulten och stötte till den så att fartyget krängde och Matt vacklade till. Ur ögonvrån såg Matt en skepnad som reste sig ur skuggorna vid relingen. Ett knivblad som glänste till i månskenet. Han insåg att han aldrig skulle hinna runt med staven innan kniven nådde honom. Men just då var det någonting som blänkande for genom luften och träffade den otydliga gestalten med ett dovt doff. Skepnadens rörelse övergick i ett fall och i nästa stund låg en man utsträckt på däcket nästan vid Märts fötter. Den första mannens tyngd fick rorkulten att svänga igen och skeppet krängde till än en gång. Under däck hördes upprörda röster. Thom kom linkande från luckan i mantel och benkläder samtidigt som han drog undan skyddet på en blindlykta. Där hade du tur, pojke. En av dem där nere tappade den här lyktan. Den låg på golvet. Kunde ha satt eld på hela skeppet. Ljuset visade en man med döda, stirrande ögon. Ur hans bröst stack ett knivskaft fram. Matt hade aldrig sett mannen förut. Hade han gjort det skulle han säkerligen ha kommit ihåg det, så många är som han hade i ansiktet. Hans utsträckta hand grep fortfarande om en dolk, men den sparkade Thom undan. Därefter böjde han sig ner, drog loss sin egen kniv och torkade av bladet mot den döde mannens mantel. Du hade tur, pojke, det vill jag då säga. Vilken tur! En tross var fastbunden vid akterrelingen. Thom gick dit och lyste ner i mörkret bakom skeppet med lyktan. Matt följde efter. I andra änden av trossen låg en av de små båtarna från södra hamnen med släckt akterlanternor. Ytterligare två män stod bland de indragna årorna. Må den store fursten ta mig. Det är han, flämtade en av dem. Den andra störtade fram och började rycka i knopen som höll fast trossen. Vill du ha död på de här båda också, frågade Thom. Hans röst ljöd lika stark som när han uppträdde. Nej, Thom, sa Matt tyst. Nej. Männen i båten hade uppenbarligen hört frågan men inte svaret. För de övergav sina försök att lossa båten och hoppade i vattnet med två ljudliga plask. Under stort väsen simmade de bort över floden. Dårar, muttrade Thom. Floden smalnar av lite grann efter Tervallen, men här är den säkert minst en halv mil bred. Det klarar de aldrig i mörkret. Vid klippan hördes ett rop från luckan. Vad står på här? Det ligger döda män i gången. Varför ligger Vasa över rorkulten? Han kommer att köra oss i en dybank. Naken så när som på benkläderna rusade Malia fram till rorkulten, föste hårdhänt undan den döde och drog fartyget på rätt kurs. Det där är ju inte Vasa. Bränn min själ. Vilka är alla dessa döda män? Nu hade det börjat komma upp fler på däck, barfota sjömän och skrämda passagerare insvepta i mantlar och filtar. Med sin egen kropp som skydd satte Thom kniven under trossen och skar av den med en snabb rörelse. Den lilla båten försvann ut i mörkret bakom dem. Flodpirater, kapten, sa han. Unge Märt och jag har räddat ert skepp från flodpirater. Om det inte vore för oss kunde de ha skurit halsen av alla ombord. Ni borde kanske fundera lite på färdpriset igen. Pirater, utbrast Märlia.
Nere vid Carhain finns det gott om dem, men aldrig har jag hört talas om att de varit så här långt norrut.
De hopkurade passagerarna började muttra om pirater och att få halsen avskuren. Matt gick bort till luckan med stela steg. Bakom sig hörde han Märlias röst.
Han är alltid en kall än, det vill jag lova. Jag har aldrig hört att Andrew skulle använda lönnmördare. Men han är en kall än, så bränn min själ.
Matt stapplade ner för lejdaren, klev över de två liken i gången och slog igen dörren till kaptenens hytt bakom sig. Han hade nått halvvägs till sängen när skälvningarna kom över honom, och då kunde han inte annat än sjunka ner på knä. Ljus, vad är det för spel jag spelar? Jag måste veta vad det är om jag ska kunna vinna. Ljus, vad är det för spel? Rand blickade in i lägerelden och spelade mjukt på flöjten, en melodi som hette Morgonens rosa. Över lågorna hängde en kanin på stekning, spetsad på en snedställd stör. En nattlig vindpust fick lågorna att fladdra till och förde kanindoften till hans näsborrar. Han la knappt märke till den, men tänkte flyktigt att han måste försöka få tag på mer salt i nästa by han passerade. Morgonens rosa var en av de sånger han hade spelat på bröllopen.
Hur många dagar sedan var det?
Var de verkligen så många? Eller har jag bara inbillat mig det? Alla kvinnor i hela byn bestämde sig för att gifta sig på samma gång. Kan det stämma? Har jag redan börjat bli tokig?
Svettpärlorna glänste på hans ansikte, men han spelade vidare så lågt att det nätt och jämnt hördes och stirrade oavvänt in i elden.
Moraine hade sagt att han var Taveren. Kanske var det verkligen så. Människor som var Taveren kunde förändra sin omgivning.
En Taveren kunde ha varit orsaken till alla dessa bröllop. Men den tanken var alldeles för nära någonting som han inte ville tänka på.
De säger att jag är draken återfödd också. Det säger de allihop, levande och döda. Men det betyder inte att det är sant.
Jag var tvungen att låta dem utropa mig till det. Det var min plikt, jag hade inget val. Men det betyder inte att det är sant.
Det var som om han inte kunde sluta spela melodin. Den fick honom att tänka på Egwene. En gång i tiden hade han trott att han skulle gifta sig med Egwene. För länge sedan kändes det som. Nu trodde han inte det längre. Men hon hade kommit till honom i drömmen. Kanske var det verkligen hon. Hennes ansikte. Det var hennes ansikte. Det var bara det att han hade mött så många ansikten. Ansikten som han kände igen. Tam, Moden, Matt, Perrin. Och alla hade de försökt döda honom. Det var förstås inte de egentligen, utan bara deras ansikten burna av skuggans yngel, trodde han i varje fall. Till och med i drömmen jagade skuggans yngel honom. Men var det bara drömmar? En del drömmar var verkliga, det visste han.
Andra var bara vanliga drömmar, mardrömmar eller önskedrömmar.
Men hur visste man vad som var vad? I en av drömmarna hade han mött Min, och hon hade försökt sticka en kniv i hans rygg. Han var fortfarande förvånad över hur mycket detta hade smärtat honom. Han hade varit oförsiktig, låtit henne komma nära, inte varit på sin vakt. Tillsammans med Min brukade han känna att han inte behövde vara på sin vakt, trots allt hon såg när hon tittade på honom. Att vara med henne hade varit som att få svalkande balsam i sina sår. Och så försökte hon döda mig. Melodin stegrades till ett skärande crescendo, men han fick den att bli tyst och mjuk igen. Det var inte hon. Något skuggans yngel med hennes ansikte. Min skulle aldrig vilja göra mig illa. Hon minst av alla. Han förstod inte varifrån denna tanke kom, men visste att den var sann. Så många ansikten i hans drömmar. Chelene hade varit där, sval, outgrundlig och så ljuvlig att han blev torr i munnen bara av att tänka på henne.
Hon hade lockat honom med ära och storhet, precis som hon hade gjort för så länge sedan, tycktes det nu. Men nu var det svärdet hon ville att han skulle ta. Om han tog svärdet skulle han få Celine Calendar. Det fanns alltid i hans drömmar, alltid. Och dessa spefulla ansikten, händer. Händer som knuffade in Egwen, Ninive och Elaine i burar, snärjde dem med nät, gjorde dem illa. Varför grät han mer för Elaine än för de båda andra? Alltihop snurrade runt i hans huvud. Huvudet värkte lika mycket som såret i sidan. Svetten pärlade ner för ansiktet och han spelade morgonens rosa, mjukt, tyst, natten igenom. Rädd för att sova, rädd för att drömma.